efter operationen förstod jag vidden av den. Och insåg att inte bara har jag cancer, nu är jag dessutom impotent och inkontinent och kan inte få någon utlösning.
Varje år får omkring 11 000 män i Sverige diagnosen prostatacancer. Det är den vanligaste cancerformen bland svenska män. Och trots att överlevnaden är hög så är prostatacancer den cancerform som orsakar flest dödsfall hos män. Du lyssnar på Cancerresan och jag heter Ulla-Karin Nyberg. Till vardags är jag onkolog, alltså cancerläkare, men framförallt psykiater. Jag har också själv en cancerresa bakom mig. I mitt mottagningsrum pratar vi oftast om allt det där som inte är behandlingsmetoder och prognoser, biverkningar och mediciner, utan om det som händer inuti, i tankarna, känslorna, i själen, när man får besked om en allvarlig sjukdom. I den här serien möter jag män, alla med prostatacancer, som befinner sig på just en sån resa. Varmt välkommen hit, Anders Hansson.
Tack ska
du ha. Du har tagit av dig kepsen, men du har ett fotografi med dig. Vill du berätta lite om det?
Ja, det är en bild jag har hemma i mitt arbetsrum av min far och mig. Och min cancerresa börjar med honom. Utan att han hade fått sin prostatacancer så hade min upplevelse av att själv få den varit en helt annorlunda.
Jaha, hur gick det till?
Ja, min far var en friskus. Han var en man som jättegärna var ute i friska luften. Och han var också en sådan som inte drack sprit. Han rökte inte, han svor inte. Och var helt enkelt en väldigt stark och en glad person.
En renlevnadsman?
Ja, en renlevnadsman, verkligen. Så att när han berättade strax före sin 80-årsdag för mig att hans PSA-värde hade gått upp till 22, så sa det mig ingenting, för att han la till att men jag har fått lite tabletter så det ska nog ordna sig. Då tänkte jag att ja, det här är väl också någonting som liksom passerar. Jag gjorde ingen koppling alls till att jag skulle vara någon som skulle få prostatacancer inom överskådlig tid.
Men du gick ändå och tog ett PSA-prov själv?
Ja, det som hände med min far var att han levde inte särskilt länge med sin prostatacancer. När man bestämt i 8 månader. Dog synnerligen hastigt den sista veckan. Så min bild av prostatacancer var helt enkelt den. Det får man och sen lever man 8 månader och sen dör man under bedrövliga omständigheter. Så när jag fick diagnosen trodde jag att jag hade 8 månader kvar att leva.
Så för dig var cancer i prostata liktydigt med snabb död?
Ja, och jag var 57 år då, så att det var synnerligen jobbigt att ta in det. Jag trodde ju inte att jag skulle drabbas. Och när jag väl drabbade så tyckte jag att jag hade precis exakt all information som man behöver om prostatacancer. Jag hade ju sett den i realtid helt enkelt.
Ja.
Så all information som då på något sätt ville komplettera den, den bara slog jag från mig. Nej, men jag vet hur det ser ut alltså.
Ja. Berättade du för läkaren, för det är en sån sak som jag alltid brukar säga till mina patienter, att om det är någonting särskilt vi behöver känna till om dig, till exempel att en förälder dog av samma sjukdom, så att vi ska kunna ge så gott stöd som möjligt, så ska man berätta det?
Oh ja, visst gjorde jag det. Det var det första jag gjorde, berättade det. Men de betraktade väl snarast detta som ett statistiskt faktum då, att jag tillhörde den där kategorin män som får prostatacancer på grund av att de har en släktrelation till det. Så att jag blev mer en statistisk observation än jag blev en person med starka och omvälvande känslor inför detta faktum att jag då hade en pappa som hade gått bort.
Man vägde inte in den psykologiska aspekten.
Nej, men det är ju urologer. De jobbar liksom med kroppens fysik, inte med kroppens psyke. Och det var också så att jag hade blivit fixerad vid begreppet metastaser, som ju var det som dödade min far.
Ja.
Så att jag höll på att känna efter var jag hade de här metastaserna som jag var övertygad om att jag hade någonstans.
Ja.
Det gick så långt så att jag efter några månader pratade med en läkare då, så hade jag fått för mig att jag hade cancer i hjärtat. Och han ägnade då en liten stund åt att förklara för mig att det hade jag nog sannolikt inte. Och det står också i journalen.
Mm.
Försökte lugna patienten och tala om från honom att det är osannolikt att han har cancer i thorax.
Mm. Det är ett sätt att skapa kontroll, att man undersöker sig själv. Men du ägnade mycket tid åt det.
Väldigt mycket tid åt det.
Så du var helt ockuperad, kan man säga, av tankar på cancer och din förestående död.
Ja, precis. Och det är så att jag var ledare för ett lag med flickor som spelade fotboll.
Jaha.
Och vi var på en beachfotbollcup, en underbar sommarvecka. Och de här flickornas glädje och liksom livskraft och livfulla uppenbarelser och så solen och havet. Och jag bara blev så bekrossad över att jag inte skulle få tillhöra denna underbara livsanda.
Ja.
Så att jag kommer ihåg hur jag steg ur bilen och lyfte min mobil och ringde till sjukhuset och stod där på en parkeringsplats och liksom mer eller mindre grät faktiskt.
Ja.
Över hur eländigt jag mådde.
Du blev konfronterad med livet i all dess härlighet,
ja.
Och så tänkte du, det här kommer jag att gå miste om.
Exakt.
Ja. Men då handlade du ju också helt adekvat att ringa sjukhuset och be om hjälp.
Mm. Jag blev av med det som jag hade då som låg och brann i mig på något sätt. Så det var obehagligt, jag ville ha bort det. Sen, vi tog ju liksom efterarbetet då.
Mm.
Och då när jag tittar i min journal, vilket jag har gjort nu de senaste dagarna, så är det ju en stegrande olust som jag känner inför att läsa anteckningar om hur hopplöst det verkar vara helt enkelt för mig. Och hur journalanteckningarna blir allt mer allvarsamma och allt mer fokuserande. Min psykiska tillstånd talas om antidepressiva till och med. Och jag, det är någonting som jag värjde mig mot väldigt mycket. Det vill jag absolut inte ha.
Det vill du inte.
Nej,
varför inte?
Det skulle ju inte hjälpa mig på något sätt. Att jag skulle trolla bort det kemiskt. Nej, det vill jag inte vara med om.
Så du såg det här ändå som en naturlig process?
Ja,
med visst. Dina psykologiska reaktioner?
Absolut. Och man möter ju många olika läkare längs vägen då, efter en behandling. Till slut kom jag i kontakt med en läkare då, som jag kände att jag klickade fantastiskt bra med. Som förstod precis vad jag pratade om och som tog mig helt på allvar. Och som rekommenderade mig att uppsöka en kurator.
Mm.
Och det blev en succé alltså. Vi pratade inte om sjukdomen, utan vi pratade om det som jag upplevde som tomrummet i mitt liv helt enkelt. En riktning, en stil, en hållning, en identitet, en sätt att liksom vara i livet och inte bara vara i döden hela tiden som jag kände att jag var.
Mm.
Och det gjorde vi genom att prata om handboll och filmer och musik och mat och andra trevliga saker helt enkelt.
Så du började identifiera dig mer med livet då än med döden?
Ja, och framförallt så hjälpte hon mig med nästan det allra svåraste då, och det var att jag hade tvångstankar. Jag hade det man kallar för OCD, där jag såg mig själv ligga i en likkista nere i marken och min familj stod och grät ovanför graven. Då,
oj,
helt enkelt.
Vad skrämmande.
Och den här bilden, när som helst kunde den överfalla mig och den sög liksom musten ur mig. Jag blev nästan så att jag vek ihop med, av tyngden i den, att se detta. Det var så förfärligt att känna, nu sviker jag min familj genom att dö.
Ja.
Och bli av med den bilden, det hjälpte hon mig med. Hon talade om att jag skulle inte bry mig så mycket om den bilden, utan strunta i den. Ungefär som när man har den här gammaldags diabildsapparaten. Man vill helt enkelt skjuta bort den bilden och sätta in en ny som man vill titta på.
Mm. Hjärnan fungerar ju så att man kan påverka den i olika riktningar.
Ja.
Jag är nyfiken på hur det var när du vaknade efter operationen. Minns du vad du kände då?
Det var ju bara en åtgärd som då liksom hade ingripit i mitt liv och befriat mig från någon slags elak inre böld så att säga, som förpestade min tillvaro. Men det hade istället lett till att man hade tagit bort andra väsentliga delar av ens konstitution, nämligen sädesledarna och sädesblåsan och i princip gjort en steril, det vill säga man kunde inte längre få utlösning och dessutom kunde man inte längre få någon erektion heller.
Mm. Var du inte inställd på det? Hade du kunnat ta till dig sån information innan?
Jag hade väl hört den, ja, absolut. Men som det var så var jag ju så fixerad vid metastaser och den här ångesten över att dö. Så att den här informationen som var rent teknisk, vad det handlade om att jag skulle gå igenom, den var liksom sekundär. Men efter operationen förstod jag vidden av den. Och insåg att inte bara har jag cancer, nu är jag dessutom impotent och inkontinent och kan inte få någon utlösning.
Kände du det på en gång?
Det kommer läkaren in klockan 7 på morgonen och säger. Och då sjunker ju naturligtvis hjärtat långt ner.
Såg du någon möjlighet att klara av det, att leva med det som det var just då?
Alltså vi hade haft ett vitalt och trivsamt sexualliv, jag och min fru. Så att den här spontaniteten förstod jag ju att den var ju borta. Oavsett vad som händer så kommer den aldrig tillbaka. Som läkaren också sa, glöm hur det har varit, det är ett helt nytt läge nu. Försök inte tro att det blir som förr. Och första dagarna då efter operationen, då går man med kateter och det känns verkligen påtagligt jävligt helt enkelt. Och min fru berättade att den första natten när jag låg på golvet med en stor påse urin och så ömklig och hjälplös ut, så tänkte hon, hur ska jag klara det här stackars hjälplösa figuren som var min man liksom. Jag var överraskad över hur mycket den manliga identiteten betyder för mig. Jag är en liten människa och jag är en ganska mjuk kille. Sådär. Men ändå så avsaknaden av det här attributet, det verkligt manliga attributet, erektionen, så kände man sig identitetslös på något sätt. Vem är jag liksom nu? Hur ska jag vara? Vilken attityd ska jag hålla till allting?
Så du visste inte att sexualiteten hade en sån stor plats i ditt liv, att det var så viktigt för din identitet?
Precis, så kan man säga. Den var så självklar som en del som att man lagar mat och har sex och så vidare. Det var sånt man gjorde när man bodde tillsammans. Och... Mm.
Hade du börjat tänka då att du kanske ändå skulle leva längre än 8 månader? Så du hade börjat få hopp om att leva längre?
Inte då faktiskt, men gradvis lades det ju till. Jag menar, jag fortsatte ju leva lite grann överraskande. Och det var ju jättebra. Och samtidigt gjorde ju den här KBT:n mig gott. Så att efter de 4 åren så sa min kurator då att det finns en patientförening för prostatacancerpatienter. Du kanske skulle ta och söka upp dem. Mm-hmm. De har börjat med något som heter Snackcafé, sa hon, där patienter träffas och pratar om sin situation. Mm. Okej, sa jag. Och så gick jag dit på ett möte och det var alltså... otroligt stark upplevelse. Det satt då 7-8 gubbar i olika åldrar, över 60. Mm. En samtalsgrupp helt enkelt. Man presenterade sig och så berättade man om sin sjukdom. Jag kommer speciellt ihåg att det var en alldeles nydiagnostiserad. Han var nästan gråtfärdig av ångest över att han inte visste vad han skulle göra.
Jaha.
Och i andra ytterkanten så satt en man med ett anteckningsblock fullklottrat med behandlingar och mediciner och tidpunkter och analyser av PSA-värde och allting då som han hade extrem koll på helt enkelt sin process. Han befann sig då liksom i slutskedet av någon form av behandling då, så att han var oerhört upptagen av att följa den och berätta om den. Och där så fanns det då allting däremellan. Jag satt mest tyst och lyssnade på det här otroligt öppna samtalet mellan fullständiga främlingar om de mest intima detaljer man kan tänka sig, impotens och inkontinens och alltihopa. Alltså. Det var helt makalös upplevelse.
Nu sitter du på det där snackcaféet och vissa pratar siffror och andra pratar bristande livsork. Hur mycket berättade du första gången du var där?
Alltså, man ska komma ihåg, det här är 5 år efter operationen som jag då kommer till det här snackcaféet. Nästan 5 år. Och under de 5 åren hade jag inte pratat om min sjukdom med någon mer än, inte ens med min familj. Alltså, om någon frågade mig om den så kunde jag berätta. Det var inte så att jag skämdes för den, men det var absolut inte ett samtalsämne så jag tyckte det var intressant att dela med någon. Men det som var skillnaden när jag träffade de här männen var att jag förstod att det är så här man kan göra. Ja. Man kan gå ut med sin berättelse och släppa loss en massa känslor som man har kring det och hjälpa andra med att bekräfta de här känslorna.
Men du valde då redan vid första besöket att berätta intima detaljer om dig själv, eller satt du och betraktade första gången?
Jag betraktade första gången. Andra gången vågade jag helt av mer som mig själv då berätta om det.
Var det ett aktivt beslut att nu ska jag också berätta?
Det var det. Jag tyckte jag hade något att berätta nämligen. Så att säga, slutsats av den här situationen jag hamnat i var att vården av mig var perfekt på alla sätt och vis, utom att ingen begrep varför jag behövde någonting till.
Nej.
Och det hade de aldrig brytt sig om att ta reda på heller. Och jag förstår det, det här är liksom en klinik som ägnar sig åt kirurgi. Men min upplevelse av deras insatser hade ju blivit mycket mer positiv om man hade kunnat ta in de här detaljerna, att jag hade en fasansfull förutfattad mening och betongstark bild om vad information kring prostatacancer handlade om. Att de kunde förmå mig att liksom flytta den lite grann, så hade det hjälpt mig ohyggligt mycket.
Man kanske kan säga att från att ha befunnit dig i cancerns grepp så började du en livsresa som blev annorlunda än du hade tänkt. Hur gick det? Och hur är livet idag?
Ja, den här utåtriktade verksamheten som patientföreträdare kan vi väl säga, den tog jag bort slut när pandemin kom. Så att då fick man ju bedriva självvård så att säga. Och det sammanföll med att jag äntligen tog itu med min sprutskräck och vågade testa den enda form som återstod för att möjligtvis skulle kunna återvinna en del av erektion, nämligen injektioner då i snoppen.
Mm.
Och det hade jag värjt mig inför hela tiden, eftersom jag tycker det är en sån gräslig tanke bara. Men då tog jag itu med den sprutskräcken och det var med väldigt lyckat resultat. Fantastiskt. Jaha. Jag fick en kaching, världens boink, vinst. Och är i princip nästan återställd på det sättet att den fungerar då vid de tillfällen när man tycker att nu ska vi ha det lite trevligt. Och man lagar en god mat och dricker ett glas bubbel och spelar gamla skivor och köper lite raffiga kalsonger som man dansar äggande danser för varandra och sådär. Jag skojar helt enkelt med tillvaron. Man måste ha humor när man har prostatacancer, eller det underlättar i varje fall, för eftersom det är som bedrövlig sjukdom så... Man kan skoja lite grann med sin egen självbild, så stärker man den faktiskt.
Ja.
Det här kan ju bara ske någon gång då och då. Det är ju liksom inte som det vanliga spontana sexet att innan man får lust, utan här får man sätta kryss i almanackan. Ja, nu gör vi det på tisdag i vecka 2. Liksom, så. Och så ser man fram emot det och så blir det väldigt trevligt faktiskt. Eftersom den här något obehagliga metoden måste man erkänna trots allt fungerar så bra, så blir man ju lite glad av tanken, även om det är en åtgärd som man begår, så är den väldigt nära upplevelse som man hade tidigare. Framförallt för min partner. Hon säger att det är precis lika bra som tidigare. Mm. Och det är ju fantastiskt att det kan fundera på lite.
Och din egen känsla?
Ja, det är lite annorlunda. Och ibland blir det liksom bara att man umgås med. Men det är kul ändå att se att det här märkliga som händer med ens könsorgan, att man får erektion, att få det igen några gånger om året, det är jätteroligt.
Ja.
Det har förändrat mig och det har gett mig en friare identitet, tycker jag också, det här att man kan skoja med sina brister som man och på det sättet stärkas i sin uppfattning om att jag vågar gå utanför den traditionella bilden och göra de här egendomliga åtgärderna för att ha kul helt enkelt.
Det, kan man säga att du har blivit en helare människa?
Ja, faktiskt, jag tycker det. Och jag tänker, om jag inte hade fått prostatacancer utan livet bara löpt på de här 15 åren, hur hade det varit då?
Mm.
Jag undrar om jag hade haft lika starka upplevelser för att få... Cancer är ju det starkaste upplevelsen man kan någonsin få. Det är ju en sån oerhört omvälvande upplevelse och livslång. Man blir aldrig kvitt. Den finns som en underström och där ska den ligga lugnt och fint. Men man kan inte vara säker på den någonsin helt enkelt. Så. Alltså, den följer en hela livet. Så att det är en otroligt stark upplevelse, och kan man vända den till någonting trots allt positivt med hjälp av lite självdistans och glimten i ögat och sådär, och ha en partner som ställer upp på det och också har utbyte av det, så kan livet bli riktigt bra.
Det har gått 15 år sedan din operation, Och idag med den cancer som du hade, kanske man hade föreslagit det vi kallar aktiv monitorering, alltså att man följer med aktiv provtagning istället för att operera eller stråla. Hur ser du på det med tanke på alla biverkningar du fick?
Ja, det är ju en mycket svår fråga. Skulle jag vilja ha allt det här ogjort och leva med tanken att går det så går det? Och jag hade kanske levt i 15 år utan att någonting hade hänt särskilt med min cancer. Men jag hade ju oroat mig i 15 år för att det skulle hända någonting. Jag tror inte att jag med den bristande information och kunskap om sjukdomen och framförallt bilderna av min fars sjukdom hade kunnat välja aktiv monitorering och liksom tycka att jag gör rätt val. Jag tror inte det. Samtidigt undrar jag om jag hade blivit samma människa idag som jag är nu. Det kan till och med vara så att jag har blivit en bättre människa på att leva genom just de här sakerna. Jag är definitivt en annan människa än tidigare. Men jag trivs med den idag. Mm.
Så med den kunskap du har om dig själv så fattade du rätt beslut?
Jag tror inte jag hade kunnat fatta något annat beslut faktiskt. Jag hade kunnat fatta det på bättre grunder. Och jag var en usel patient på det sättet. Men ja, jag var mig själv.
Så vad säger du då? Säger du att du är frisk och botad eller hur ser du på dig själv?
Jag är botad och livsglad.
Livsglad.
Ja.
Och då kan närheten till döden få finnas, men den är inte lika skrämmande.
Nej, jag har ju levt nu i 15 år knack här på i trä. Så att någonting rätt har de ju, doktorerna, som de sa att den här kan du leva med i 20 år minst, sa doktorn till mig efter. Det kommer jag ihåg att han sa.
Tack snälla Anders Hansson för att du delade din cancerresa med oss.
Tack ska du ha.
Du har lyssnat på andra delen av Cancerresan, där Ulla-Karin Nyberg möter män med prostatacancer som befinner sig i olika skeden av sin cancerresa. I nästa veckas avsnitt.
Med slak penis kan du få bättre orgasmer än du någonsin har haft tidigare i ditt liv, om du bara jobbar lite med det här.
Per Gullbrandsen har blivit lite av en guru inom sexuell rehabilitering för män med prostatacancer.
Du kan ha orgasmer som håller på och skakar i flera minuter.
Jaha.
Det hade jag aldrig innan jag blev av med prostatan.
Han har själv genomgått en behandling för prostatacancer och kämpat hårt för att återta sin sexuella hälsa efter operationen.
Det här är ju helt sensationellt.
Ja.
Varför vet vi inte om det här? Och hur kan man bli så dåligt behandlad som vi blev på sjukhuset för att man frågar om sexuell hälsa?
Du hör Per berätta allt om sin resa.
Kroppen vill hjälpa oss att njuta och läka. Det är väldigt vackert.
I nästa veckas avsnitt alltså. Alla tidigare delar i Cancerresan hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök på Cancerresan. Och för dig som själv är drabbad eller anhörig och behöver någon att prata med så finns cancerlinjen på 010 199 1010 eller cancerrådgivningen på 08 123 138 00. Du kan också vända dig till Prostatacancerförbundet som kan svara på frågor och erbjuda stöd. Producent för Cancerresan är jag, Siri Ambjörnsson. För ljud och mix står Viktor Bergdahl. Programledare är Ulla-Karin Nyberg. Och programmet det görs av Klippan Produktion för Sveriges Radio.